Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När Jakob Johansson hemma på Friends Arena i november i år gjorde det enda målet över två matcher i Sveriges VM-kval-playoff-möte mot Italien, ja då var Sverige 119 minuter från det historiska som sen skulle hända, att bli första nation på mer än ett halvt sekel att spela bort Italien från ett fotbolls-VM-slutspel. 119 minuter och Italien, ja. Fabio Grosso hette spelaren som i den matchminuten avgjorde mot Tyskland i VM-semifinalen 2006. Några dagar senare, i finalen, så blev Italien världsmästare. 119. Episoden av Sporthuset kommer här. Thomas Johansson, Djurgården Hockey, för detta Simor, Lena Sundqvist, Simor just nu, panelhönor, säger man så, panelhönor? Ja.
Just nu, det låter det som att du vet något som inte jag vet.
Nej, men, ja, det kan gå fort.
Det är lätt misstänksamt.
Ja, exakt. Rättigheter flyttar på, så att säga. Jag kanske vet mer än du. Ja.
Tydligen. Ja.
Men du,
tog vi till tilläggsminuter på de 119 minuterna, undrar jag. Nej. Vi räknar med tilläggsminuter.
Exklusive stopp.
Mm, så egentligen var det mer än 119 minuter.
Ja, formellt sett. Men det är jävligt lurigt där med fotboll, alltså tilläggstid och det. Det är rörigt. De borde avskaffa det, tycker jag.
Men, ja. Ser ingen fotboll.
Det kan bli en del hockeysnack idag. Du kommer direkt från Moskva. Nej, inte direkt från Moskva.
Nej.
Moskva, Arvidsjaur, Stockholm, eller?
Nej, Moskva, Umeå, Stockholm.
Ja, Moskva, Umeå, Stockholm. Mm. Men jag är mest intresserad av Moskva. Hur var det i Moskva? Du var ju där på hockey.
Ja, det var jag. Det var hektiskt i Moskva. Jag var där i mindre än ett dygn. Det låter ju som gott om tid. Mindre än ett dygn gör en hockeymatch. Men alla som har varit i Moskva vet att det är inte gott om tid. Framförallt när planet är en timme försenat. Så att man istället landar mitt i rusningstrafiken på eftermiddagen och ska ta sig in från flygplatsen med ett tajt tidsschema. Och sen från hotellet till arenan. Det var stressigt, kan vi sammanfatta. Och sen teknikstrul på det, såklart. Så vi hördes ljudmässigt 5 minuter till nedsläpp. Ni vet känslan när matchen börjar och man bara... Ah, visst, jag ska kommentera en match också. Det är egentligen därför jag är här. Ja. Inte för att springa mellan hotell och arenor och hitta en tekniker som kan hjälpa till och få ljudet att funka och göra de här grejerna inför. Och så satte man sig där och bara, visst, det är det här jag har åkt hit för. Ja, men då åker vi. Nu kör vi. Så det var en hektisk dag. Men det är ju en kul dag. Men ja, stressigt, hektiskt är min känsla av mindre än ett dygn i Moskva.
Vad är det för Moskva-erfarenhet? Vad har vi på Moskva?
Jag är väl jag tror jag är säkert en av landslagets spelare som har varit mest i Moskva någon gång. Det var alltid så här, vi ringer Thomas när vi åker till Moskva. För han ställer alltid upp och åker med. Ungefär den känslan.
Jag är TV4 och Simors motsvarighet. Jag tror jag konstaterar att jag har 6 inflygningar i Ryssland de senaste 4 åren eller något sånt.
På din tid heter det i Svestia-turneringen. Ja, i alla fall i början.
Sista, jag var ju med och fick faktiskt vinna den när den hette i Svestia-turneringen sista året. Sen bytte den ju till Channel One och vet 17 allt vad den har hetat under resans gång. Men redan innan det så fanns det ju en gång i tiden fanns det något som hette Vikingarna.
Ja, B-landslaget.
Ja. Och då åkte vi alltid och la oss i Sankt Petersburg. Ja. Så att där började liksom mina 2 eller 3 resor i Sankt Petersburg. Och sen fortsatte väl med en 6 resor till Moskva eller något sånt här, tror jag. Så att jag kan mitt Moskva. Pushkin-museet, jag är ni i Moskva, gå på Pushkin-museet, det är grymt. Det är sådana skatter ifrån hela världen som visas där. Jag och Lennart Hovelius, landslagets gamla
Hovan,
ja. Vi var så här, vi låg inte på hotellrummet, utan vi var ute och verkligen gjorde Moskva. Hovan är ju, han har ju ännu mer erfarenhet av Moskva och ännu flera resor än vad jag lyckades komma upp i, men vi tog alltid rygg på varandra och så försökte vi passa på att se saker och ting istället för bara ligga inne och blippa på de här två tv-kanalerna som fanns.
Så då såg ni... Efter fyra resor till Ryssland med Arto Blomsten, så jag har hört alla historier som finns från vikingarna. Ja. Jag kan dem allihopa.
Ja, det är bra det.
Tre Kronor då, om vi tar det. De skulle spela OS med ungefär det lag som var i Moskva, och rubrikerna här var inte speciellt positiva efteråt. Mats Wennerholm i Aftonbladet skrev efter den här matchen mot Sydkorea att den första perioden var den sämsta någonsin har sett av ett hockeylandslag. Det är att ta ifrån tårna det.
Han har ju ändå några års erfarenhet också.
Och ryssarna som väntat bäst då i turneringen. Vad tänker ni om Sveriges möjligheter i kommande OS?
Goda. Det är väl framförallt Ryssland som är den stora favoriten. Så att, men där bakom sen så är det ju väldigt jämnt mellan Sverige, Finland, Tjeckien, Kanada och de nationerna. Så att, goda, absolut.
Ja, men så känner jag också. Däremot känner man sig väl inte mer trygg i att de är goda efter den här turneringen. Det kanske man inte gör. Sen vet vi ju att när Sverige kommer dit och vad de har för lag på pappret, så är det ju precis så. Ryssland är de stora favoriterna, där bakom kommer det vara tätt. Där handlar det ju bara om vilka som får ihop det på kort tid helt enkelt. Däremot hade man väl kanske hoppats på lite bättre signaler att ha med sig från den här turneringen som var nu. Nu ska jag faktiskt erkänna att jag bara såg den där Sverige-Ryssland-matchen som jag kommenterade. De andra två matcherna har jag inte sett, utan läst mig till och sett highlights och så. Men fortfarande så hade man väl kanske hoppats på en liten bättre känsla efter Channel One. För tittar man på de trupper som har varit både Karjala och Channel One Cup, så känns det som att backarna är den svaga lagdelen. Riktigt starka målvakter i och för sig, men backarna är ju det problem som Tre Kronor har inför OS.
Ja, det är väl väldigt få av de backarna som är Europaledande i sina respektive klubblag. Den som ligger bäst till är väl Hersley och Staffan Kronvall som är från KL som går bra där borta. Men självklart, backsidan ser lite halvskral ut. Det gör den absolut. Forwardsmässigt så är det är ju de här spelarna vi har i Europa att tillgå. Mm. Det är ju de här killarna som ska göra det när vi inte får ha tillgång till NHL-spelare. Så att det här är ju då kanske det bästa som vi kan presentera utanför NHL. Så att det ska bli spännande att se.
Och när det är som bäst det offensiv vi har nu, så är det ju bra. Man såg ju några matcher i Karjala till exempel där powerplayet funkade bra, där det ändå kändes som att offensiven sitter. Nu kanske man inte har med den känslan efter Channel One Cup, men där finns ju ändå en känsla av att det går att hitta tillbaka till det och gå och hitta en offensiv som sitter. Jag är lite mer orolig över backarna faktiskt.
Något som jag slogs av i den här matchen, om du tittade upp en stund från de där sladdarna som du låg och rotade i, så när de väl körde nationalsången och så inför Rysslands matchen, jag hade en speciell tittning där på en bild där man bara inte hörde några kommentatorer. Jag hörde alltså inte dig där, utan bara i-ljud.
Grattis, ja. Missade ingenting.
Men det var en enorm nationalistisk känsla i hallen. Alltså, det var så mäktigt och det var liksom upppumpat då, kan man tänka sig, man utav den här dopningshistorien som gör att de inte kommer få uppleva ryska nationalsången och så i OS. Men där och då gjorde de det, och det var ju mäktiga tal samtidigt som före nationalsången och kring. Var intrycket också? Alltså,
men det var det verkligen. Så är det ju alltid i Ryssland i och för sig. Vi gjorde ju Channel One Cup, nu kommer jag inte ihåg om det var i fjol eller för 2 år sedan, jag tror att det var i fjol, när det var, firade de 80 år, 75 år, 70, ja, jag kommer inte ihåg. De hade ett födelsedagskalas helt enkelt. Då var det otroligt pampigt, det var liksom fullsatt, det var grejer överallt. Men känslan var nästan att just nationalsången och det inför var ännu mer i år. Fastän det inte var lika maffigt runt omkring arenan och inte lika mycket folk på plats, så var det ändå som att just de där minuterna uppförd till nationalsången och själva nationalsången kändes enormt viktiga för alla. Det var ju verkligen känslan där också, och det var pampigt. Ryska nationalsången är ju alltid pampig, men herregud.
Россия в моем сердце. Это мощная акция в поддержку нашей сборной, нашей страны, нашего флага, нашего гимна. Друзья, напомним гимн эмоциональным собственным содержанием. Давайте все вместе в сопровождении хора турецкого и сопрано под руководством народного артиста России Михаила Турецкого исполняем.
Россия, любимая наша страна, Божья воля, любимая своя.
tänkte, det känns lite som när Rocky Balboa skulle möta Ivan Drago på bortaplan i Rocky 4.
Well, du fick den känslan.
Ja, exakt. Alltså ryssarna blir liksom mer nationalistiska än någonsin nu kanske i OS och ännu mer motiverade när de inte får tävla.
Och det talar ännu mer för Ryssland. Ryssland är ju stor favorit i hockeyturneringen redan på förhand med de största stjärnorna. Men det som man ju då brukar trösta sig lite mer är så här, ja, men vi har sett stjärnfyllda ryska lag förut, men de får inte ihop det. De får inte ihop det som ett lag. Du vet, nu, det här laget, det är ju vi mot världen.
Och det som talar mot att de inte skulle få ihop det som ett lag, det är ju att det är bara spelare från två lag dessutom. Sankt Petersburg och CSKA Moskva, som är otroligt samspelta dessutom.
Mm. Sen måste jag säga, om man har följt ryska landslaget här under ett antal år med Snarok också, så har han ändå en förmåga, tycker jag, att få ihop laget. Han är bra på det, att få ihop det ryska individuella i ändå att infoga sig i ett system och ett ganska bra system som ryssarna spelar. Så att, nej, Ryssland kommer vara, sen är det ju också Ryssland,
superfavoriter.
Ja, de kommer vara superfavoriter och de är ju, när man är i Moskva så är det ju, på de här tillställningarna så är ju, där märker man ju också hockeyns betydelse i Ryssland, hur stor den är för gemene man som går dit och tittar. Det är alltid ett otroligt liv och drag på läktarna kring de här Rysslandsmatcherna. Och
du, nu måste jag fråga dig, var du med i den här turneringen i Ryssland när den singla slant?
Ja.
Var du med den? Mm. Var du med den?
Jag var med den, jag var kapten.
Är det säkert?
Ja.
Men då måste du berätta. För, jag måste bara säga, från min horisont först. Jag jobbar ju på Radiosporten och hade den här 16:30-sändningen, nyhetssändningen. Då var det så att det blev oavgjort. Och sen så gick de ju bara ut och bytte om spelarna. Fast det visade sig att det skulle varit straffar. Och då blev det ju, de missade det. Ja, de missade det. Och då blev det ju slantsingling. Och då ringde vi upp Anders Hedberg efteråt som var general manager. Och frågade, vad var det som hände här? Då sa han så här, jag kan säga så här. Hur låter han nu? Jag ska inte härma Staffan Heimersson. Han är ganska mjuk, len röst.
Ja, det är han.
Men han sa i alla fall så här att, jag kan säga, när man är i Ryssland och snackar med riktiga ryssar, då skakar de bara på axlarna och säger, det här är Ryssland. För det de har gjort är att de har tagit fram ett mynt då med den här örnen. Det är rubel, rubelmyntet, och så singlat och vem som skulle vinna. För, ja, du får berätta vidare.
Ja, vi förlorade.
Och så fick och det var ditt fel.
Ja, och så fick vi skit i tidningen nu för att förlora hockeymatchen. Nej, det var ju faktiskt en ganska bizarr upplevelse. För jag tror att det var precis i den vevan som man också hade infört att det skulle avgöras på straffar.
Mm.
Så jag och den tjeckiska lagkaptenen, vi åkte fram till domaren när overtime var över. Och skulle med diskutera liksom, hur ska vi lägga straffarna. Varpå han bara sa att nej, det är inga straffar. Det är inga straffar. Och vi var väldigt förvånade.
Ja, vad för domare sa? Var det en rysk?
Det var en rysk domare.
Ja.
Och så vi lämnade isen helt enkelt. Varpå de ryska delegaterna som såg det här ske, eller domar, han som var supervisor, han rusade ner ifrån. Men det tog ett tag innan han liksom dök upp in i omklädningsrummet, och där hade ju alla klätt av sig.
Var alla i duschen då? Eller?
Nej, så lång tid. Men alltså, du vet, man har ändå tagit av sig grejen och kanske skridskorna sitter liksom där i det där. Och sen sammankallar de till ett möte där, och in där får ju Hedberg. Och därav så avgjordes då var extra poängen skulle hamna någonstans.
Var det du som fick singlas land som kapten? Eller
nej,
gjorde de det där?
Gjorde det inne i domarrummet där inne tillsammans med supervisor och det. Så det var ingenting vi som spelade.
Det var något snack om att ni skulle ut igen och lira?
Nej, inte.
Det var för sent eller?
Ja, det var nog lite för sent. Målvakten hade slängt av sig sina grejer och spänt av sig benskydden och lite sådär. Så att det var faktiskt en väldigt konstig del i, det har hänt mycket konstigt i Ryssland utifrån de perspektiven.
Möta Ryssland i Ryssland måste ju vara något av det mest speciella som
det
finns.
Det är det mest speciella, och någonting som är ganska slående när man är i Ryssland, det blir alltid offside. Så fort man kommer i ett läge med 2-1 eller 3-2, det är alltid någon som
det var en
offside.
Väldigt tydlig i så den här matchen mellan Sverige och Ryssland att det plockades bort svenska tekare i parti och minut.
Ja, det var ju matchen mot Ryssland. Ja, precis på slutet var ju parodi.
Ja, men det var ju hela tiden, det var ju hela matchen. De plockade ju svenska tekare varje gång. Joel Lundqvist, kaptenen, var ju fram och pratade med dem efter första perioden. Så här, det kan ju inte gå till så här. Vi kan ju inte plockas bort varenda gång. Ja, då började de plocka någon ryss i neutral zon någon gång. Så. Sen åkte ju Joel på en utvisning precis det sista som hände också.
När de bytte med honom, Andreas Enqvist.
Så det var, jag träffade Joel efteråt i mixzone. Det var en enorm frustration kring just det där. Ja. Och han sa ju det, vi vet ju att det är så här. Vi är förberedda på att
men det är så här domar,
Ryssland,
ska jag säga.
Vi
är
Ryssland.
Nej,
men fortfarande.
Det, ändå, och vi hade ju, det var ju lite så att nu när vi möter Ryssland, se till att vi har alltid en meter till godo till blå linjen när vi åker över. För det de kommer, alltså är det minsta lilla...
Offside!
Ja, det är offside. Mm. Så kolla gärna upp. Det mest vanliga domslutet i en match mot Ryssland kommer vara offside.
Kände du dig ofta offside när du var i Ryssland?
Ja, jag kände mig ganska offside. Sen måste jag säga, alltså, resan som var så himla häftig i Ryssland, det var ju från det att man åkte dit kanske 92-93 till man åkte där 2004-2005. Alltså vilken utveckling på landet. Alltså få hänga med år efter år efter år och se hur det gick fram. Men vi hade ju, det var ju ett år, tror jag, bodde vi på ett hotell där en månad innan vi skulle komma dit hade de varit inne och skjutit ner han som var manager inne i något hotellrum. Så helt plötsligt stod det bara sådana här stålbåg och var värsta securityn och ja, det var helt galet alltså.
Och nu är du på väg tillbaka till Sovjettiden nästan. Ryssland känns som i vissa avseenden, till exempel dopningsmanipulation och så som vi har pratat om, så att det kommer bli en följetong under hela, men
var svårare än någonsin faktiskt att få visum in till Ryssland nu som journalist.
Du ser.
Där var vi fick mäcka ett jäkla tag för att se till att alla blev insläppta i landet.
Putin har ju ofta hyllat forna Sovjet till skillnad från hans företrädare. Han tycker att Sovjetunionens ras, det var ett debakel som var riktigt illa. Så det säger ju en del om läget. Frågan är nu också om det är definitivt klart. Kommer det liksom, hörde du något snack om det? Kommer alla KHL-spelare till OS?
Det pratades inte jättemycket om det där medan vi var där. Det var ju dagen innan som de gick ut och sa att de släpper dem och sen tog tillbaka det 10 minuter senare och hit och dit. Så att, det pratades faktiskt inte så mycket om det medan vi var där. Ryska laget ville väl inte heller prata om det egentligen. Så nej, men det lutar väl ändå att de gör det.
Det är ju svårt också. Det ingår ju Svenska ishockeyförbundet, eller Svenska internationella ishockeyförbundet också, så det är svårt att komma runt det. Men det var intressant det här med alltid offside i Ryssland.
Ja, alltid offside i Ryssland.
Högt i tak i sporthuset.
Med Thomas Johansson och Lena Sundqvist i panelbåsen. Vi ska strax också få en debatt med en person som är kopplad till Leksand. En hel del hockeysnack idag. Thomas, tankar från dig just idag?
Ja, ni hade ju lyft bland annat det här i något tidigare avsnitt med lite filmningar om hockeyn. Hur är det egentligen och hur pratar man om det och vad är det för kultur som råder inom ishockeyn? Det var väl Kevin Clark, tror jag, som var den sista som vart anklagad för att filma och varit skyddad av sin tränare Tommy Sjödin. Men alltså rent utifrån ett perspektiv av att hockeyn idag, så är det totalt oacceptabelt att i ett lag, i en grupp, att hålla på med filmningar. Man blir ganska, jag ska inte säga hårt ansatt, men man blir ändå påmind om att man har gjort det i sin egen grupp, vilket gör att det där är ganska självsanerande när det väl förekommer. Jag tycker också att det är bra att hockeyn har möjligheter att döma ut böter i efterhand för att man filmar. Jag tycker att det är ett bra sätt att hantera den situationen, och i hockeyns kultur så är det ingen som vill bli ihågkommen för att man var den värsta filmaren eller körde diving i parti och minut. Så att det där är ganska djupt rotat i det kulturella kring svensk ishockey, att filmningar håller vi inte på med.
Har ni någon intern böter för filmning? För det finns ju till exempel på att ta matchstraff och sådana grejer, att man böter till laget. Finns det med filmning?
Nu har inte jag sett en uppdaterad böteslista i Djurgården, men det finns ingenting sådär, utan det är mer, tror jag, att man får mycket glidningar och man får höra mycket, så att har man gjort det en gång så tror jag definitivt inte att man gör det igen. Det är jag ganska övertygad om.
Men det är något som haltar här, för Tommy Sjödin skrev ju på Twitter att det känns hårt att anklaga Clark kring någonting som sker i var och varannan match. Det som hände var så att det var en klubba upp mot ansiktet som aldrig träffade ansiktet, men han tog sig mot tänderna utan att han hade träffat. Så Sjödin indikerar ju att det här sker var och varannan match, och det är ju det du inte säger här.
Nej, jag har inte upplevt att det gör det. Definitivt inte. Inte så att det är såna här uppenbara filmningar.
Men förstärkning då, för här kommer vi till gränslandet. Nej. Att komma in, för ibland är det ju så här, jag pratade om fotboll senast, att när man där finns ju så här, furbo kallas det italienskan, där det nästan ingår lite grann i spelet att förstärka, därför att om du inte förstärker så får du inte med dig ett domslut. Du blir lite hakad, lite trippad, så det är på gränsen. Men om du står upp så får du ingen utvisning med dig, men om du däremot faller så får du utvisning, vilket du kanske egentligen skulle fått om du stod upp, men det dömer sällan domarna.
Men om man tittar på mentaliteten som finns i hockey, så är det så att bara för att du känner att klubban är på fel ställe så lägger du inte ner. Så att jag skulle säga att det finns ingen uppenbar medvetenhet hos en spelare idag att förstärka en situation. Det gör det inte. Sen är det alltid känsligt med det här när klubbor och sånt hamnar i ansiktet. Alltså när det är nära, det är nudda tänder eller läpp, att man liksom kanske förstärker själva huvudrörelsen eller något sånt där. Men det är nog mer en rädsla av att man inte vill bli av med tänder eller ögon eller att läppen går sönder. Men just i de här andra situationerna med en fasthållning eller en hakning eller någonting sånt där, så finns det ingenting i spelarens DNA som säger att okej, nu har jag klubban där, nu lägger jag mig ner.
Men du är inte lite Bagdad-Bob över Thomas här? Alltså du vet, du kommer Bagdad Bob.
Ja, jag kommer
ihåg. Det var ju han irakiska utrikesministern som sa att nej, det är inga amerikanska trupper här, och så smällde det bakom och man såg till och med.
Men alltså, upplever ni att det är det?
Ja.
Förstärkningar skulle jag väl säga att det förekommer ganska ofta ändå. Det tycker jag, och det tror jag är ganska naturligt. Inte att det ligger i DNA, men att man ändå precis så där, om jag visar här att jag är hakad så kommer jag få med mig utvisningen. Däremot, om det var så att det var filmningar i var och varannan match, hade det inte blivit sådana starka reaktioner mot Kevin Clark som det blev. Att folk reagerar så starkt tyder väl ändå på att det inte händer hela tiden. Hade vi sett 3-4 sådana filmningar per match, så hade det inte blivit en hård attack mot Kevin Clark som det blev i det här läget. Mm. Det var jag och Sanny Lindström som kommenterade matchen. Jag lurades. När det går fort, klubban kommer upp, han kastar sig, så säger jag, det är en klubba i ansiktet. Sen ser man ju på reprisen att det inte är det. Sanny var den som först gick hårt åt han och fördömde liksom filmandet. Mm. Och sen rullar det ju på i sociala medier. Och det är där jag tänker att det kommer ju sällan sådana reaktioner, till exempel i fotboll. Då är det ju extrema filmningar när folk reagerar. Mm. För där är det så vanligt, så man reagerar inte på en filmning. Så det tyder väl på att det inte är jättevanligt i hockeyn, även om det känns som att det kanske blir lite mer och mer ändå. Och förstärkningar tror jag absolut att det förekommer, det känns det som. Men sådana där tydliga filmningar ser man ju inte jätteofta.
Vi har säkert gjort 10 intervjuer.
Hur är förstärkningar då? Kan ni ge mig några exempel?
Jo, men det var det jag försökte förklara, att om du har en klubba runt benen som egentligen kanske skulle kunna vara utvisning, för det är liksom en liten tripping-tendens, men du kan ändå fortsätta åka. Du skulle kunna klara av.
Du menar att då lägger man sig ner? Eller?
Inte lägger, men väldigt tydligt visa med kroppsspråket att man har den där för att göra domaren uppmärksam på att den är där.
Om du har en klubba uppe vid handskarna och händerna och in i magen, vad gör du då? Är det så att du lägger dig ner för att visa domaren att titta här vad han hade, eller står du upp och så hoppas att domaren ser att klubban inte ska vara där?
Vad är
förstärkningsmoment? Jag förstår
men
inte
förstärkning riktigt, är ju det att lägga sig, att markera. Kolla här,
Hur ofta lägger sig spelarna ner utifrån ett förstärkningsmoment?
Nej, men det är klart att det inte så ofta, men det sker då och då. Vi har säkert gjort 10 intervjuer i Simo med olika spelare där vi liksom har påtalat det. Titta på den här bilden och får skämmas lite.
Ja, det är bra att ni är på dem. Det är bra. Jag upplever inte det. Jag känner inte att det är så. Däremot så kan man säga så här, ibland så kan man bli frustrerad. Till exempel om man är vid sargen och man har en spelare som hänger på en och så ställer man sig still. Det är fortfarande en fasthållning, men börjar du röra på dig och förflytta dina fötter, då blir det en uppenbar situation med en fasthållning. Mm. Står du bara still och han fortfarande håller fast, då dömer domarna ingenting, fast det egentligen är en fasthållning utifrån den situationen. Men jag upplever inte så som att...
För det är ju filmningar, inget problem i hockey.
Nej, men alltså en tripping, det är svårt att filma en tripping. Liksom. Mm. Antingen så är klubban på fel ställe och du ramlar, eller också så är den inte det. Mm. En hakning, så är ju klubban, det innebär ju att är du fri och du får en hakning, så vill du ju först och främst försöka göra mål. Mm. Är det sen en hakning och du tappar iväg pucken, ja men då är det en hakning.
För att det finns ju det här också i hockeyn som fotbollen egentligen inte använder sig av, det är att du kan ta en tvåa för diving samtidigt som du tar den åt andra håll. Lite grann det jag är inne på, att man det är en förseelse, men den andra personen förstärker. Det blir 2 minuter åt bägge hållen.
Den har jag varit väldigt frågande till många gånger. Okay, ja. Just utifrån att antingen är det väl då en hakning och domaren gör den bedömningen, eller också är det inte det och då släpper jag den. Däremot om man sen upplever den här liksom, jag tycker att det är bra att hockeyn ändå har ett system där man pratar väldigt tydligt om att det här vill vi inte ha i våran idrott. Vi vill inte hålla på med det här. Fotbollen pratar ju också väldigt mycket om att vi vill inte ha filmningar i våran idrott. Men man gör ju liksom ingenting åt det.
Öppet hus i sporthuset.
Vi har öppet för åsikter och tankegångar från er på Twitter @sporthuset eller via mail sporthuset@houseofsports.se. Sporthuset@houseofsports.se. Mailen. Håller ni med Thomas att filmningar i hockey inte är ett problem? Kan ju vara någonting att diskutera. Och så brukar vi ju skicka ut passningar om det här med avsnittsnumren också, om ni har några inspel. Och Jonas Emtervall, Marcus Nilsson och Pablo Flores fick utdelning den här gången. Vi valde deras olika förslag här i starten av programmet. Ishockey, ja, sex klubbar inklusive Leksand skickar ut brev till Svenska Ishockeyförbundet med anledning av den ekonomiska klyftan mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Där har vi ju debatterat rätt så mycket i sporthuset. Det här kommer ju ge SHL-klubbarna upp till 45 miljoner kronor var, medan de allsvenska klubbarna får 2,3 ungefär, alltså per år. Det här brevet, ett sätt att sätta press på Svenska Ishockeyförbundet och belysa vilka konsekvenser det blir för de mest etablerade klubbarna i allsvenskan när möjligheten att gå upp blir minimal. Vad det innebär för sponsorer och publik när de inser att dörren mer eller mindre är stängd. Men frågan är om den är stängd, och där var ju du, Thomas, tydlig med i avsnitt 115 att du tror inte att det sportsliga glappet kommer att öka. Utveckla gärna.
Ja, mina tankar är ju att alltså det, om vi tittar på det utifrån det bara sportsliga, så vad man presterar på isen och vilka som presterar på isen, så är jag som sitter mitt inne i hur, när man ska värva spelare och vad man gör, och så är det så svårt att se att okej, men vad ska vi hitta våra spelare som gör att vi blir så himla mycket bättre än så som systemet är idag rent sportsligt. Visst, vi får mer pengar in på vårt konto, men idag så är det så här att vi konkurrerar alltså med KHL som kan erbjuda spelarna kanske 9-10 miljoner kronor skattefritt per år. Vi konkurrerar med ett NLA som kan ge spelarna kanske 4,5-5 miljoner skattefritt per år. Och vi i Sverige kanske skulle kunna erbjuda 1,5-2 miljoner skattefritt till utländska spelare som ska komma hit och spela. Och då undrar jag så här, vad ska vi liksom få tag i? Hur ska vi kunna konkurrera mer? För att det är inte per automatik att de här 25 miljonerna som man skeppar in i extra per år går rakt ner i en lönebudget. Och skulle de göra det, och så bör man tänka så här, men hur mycket pengar krävs det då för att värva så här mycket bra spelare, och finns det så mycket bra spelare? Så jag är inte så säker på att det skulle slå sportsligt på det sättet, för att det finns inte så mycket hockeyspelare och vi kan inte betala sådana löner som de kan få någon annanstans.
Det var din tydliga åsikt, det var inte många som höll med. Lasse Granqvist till exempel i avsnittet efter, han hade den här synen på det.
För mig låter det mycket märkligt att om en SHL-klubb får 40 miljoner kronor mer än en hockeyallsvensk klubb, så skulle det inte ha en märkas på de sportsliga förutsättningarna. Det har jag svårt att få ihop med min egen matematik. Alltså det, så här är det ju enligt mig, att de hockeyallsvenska klubbarna har ju problem med sitt kassaflöde. De har ju problem att få plussiffror sett över ett års verksamhet. Och då tror jag det sticker kraftigt i ögonen när en differens på 40 miljoner då inte skulle märkas. Så att jag förstår reaktionerna utan tvekan.
Sporthuset ringer upp.
Vi ringer Emil Nilsén. Hallå Emil.
Hallå Tommy.
Nu ska vi se här vad vi ska sätta för etikett på dig. Jag vet ju att du har varit hejaklacksledare i Leksand en gång i tiden. Eller hur?
Stämmer, 14 säsonger.
14 säsonger, imponerande. Och även informationsansvarig i klubben, eller hur? Men vad är din roll nu kopplat till Leksand?
Nu är jag, sitter med medlemsutskottet i den ideella styrelsen. Det vill säga, jag försöker verka för transparens och föreningsdemokrati, och att våra medlemmar ska få med och påverka så mycket ekonomiskt går. Och veta, vi vill ha välinformerade och engagerade medlemmar helt enkelt.
Och engagemanget är stort i den här frågan. Din syn på det som Thomas är inne på här, apropå allt det surr som är kopplat till pengar mellan Hockeyallsvenskan och Svenska Hockeyligan.
Ja, jag håller med Lasse mer än jag håller med Thomas, men det är uppriskande att från Thomas höra någon från SHL-håll som, hur ska jag säga, som är villig att inse vilken plats man har i näringskedjan. För att försöka slåss mot NHL och KHL, det är bara att lägga ner. Det går inte. Och Thomas nämner NLA också. De ekonomiska musklerna kommer vi aldrig få i det här landet.
Vad är det som gör att det kommer bli ett ökat sportsligt glapp? För alla är ju emot Thomas här. Men samtidigt är han ju ganska... Det finns en viss logik, nämligen vilka spelare ska kunna värvas för de här pengarna som kommer till, som gör att det sportsliga glappet kommer öka ytterligare. Det är ju redan ett sportsligt glapp, men som gör att det kommer öka ytterligare, som alla säger att det kommer göra.
Ja, och det ska ju vara ett sportsligt glapp. Det är ingen som säger att det ska liksom raderas ut. Men det är mycket möjligt att Thomas har rätt i att det kanske är de befintliga spelarna som kommer få bättre betalt. Men det som glöms bort i debatten, man fokuserar på de här 45 kontra 2,5 miljonerna. Det finns två andra aspekter som nästan är värre som gör att det blir i princip stängt. Och det är det här att SHL har rätt att plocka vilken spelare de vill fram till sista juli. Så ett hockeyallsvenskt lag som storsatsar kan alltså bli av med första femman 6 veckor innan seriepremiären. Och det går inte att ersätta. Det finns utbildningsbidrag och så vidare och det finns en taxa för hur mycket man ska betala för att få sno de här spelarna. Men där finns det ju definitivt ingen att få tag på med 6,5 veckor kvar till nedsläpp. Det är livsfarligt.
Det är ju precis samma som det har varit under en period, men återigen så är det ju så att det är ett sportsligt glapp redan på vad de presterar i en SHL-organisation. Vi som sitter i SHL, vi riskerar ju också att tappa en del spelare till NHL under samma period egentligen. Jag vet inte om det finns något exempel på någon förening som har tappat 6 av sina bästa spelare per den sista juli överhuvudtaget. Och varför skulle det bli annorlunda utifrån att vi får 45 miljoner extra och dribbla med, eller 25 miljoner extra att dribbla med? Jag tror att hela den här debatten så blandar man ihop det här med vad kommer det bli rent sportsligt för skillnad och sen kanske organisatoriskt. Alltså vad finns det för möjligheter att göra i sin organisation genom att du får mera kapital? Och där tror jag att man någonstans gör en så här, en bra organisation slash är lika med att det kommer bli gigantiska skillnader rent sportsligt. Men återigen så handlar det mycket om efterfrågan. Ja, vi kan ju plocka de här spelarna redan idag ifrån Hockeyallsvenskan och sätta våra lag. Varför gör vi inte det då?
Ja, varför gör ni inte det?
Ja, men många av de här spelarna är ju kanske inte tillräckligt bra just för att vi tycker att vi har bra spelare i SHL idag. Vi måste fortsätta att värna om våran juniorverksamhet. Vi kan inte stänga spjällen för våran juniorverksamhet med unga killar som kommer upp. Vi skulle kunna proppa igen det med allsvenska killar som är färdiga, men det kommer inte funka. Då kan vi lägga ner våra juniorverksamheter och våran utveckling som vi har där i svensk ishockey. Så att,
vad säger du, Emil, om det?
Det finns ju exempel på spelare. Vi har ju Tom Hedberg som spelade med oss när vi gick upp i Övik för 2 år sedan, som blev plockad av HV direkt när han kom hem från USA och sen satt i Oskarshamn eller va? Direkt. Så nog finns det exempel på bra spelare som försvinner från hockeyallsvenska lag som satsar och sen dyker upp i motståndare då. Alltså Oskarshamn möter ju vi här 4 gånger i år med då en spelare som vi kan chanser där vår. Och det är ju, alltså det blir ju inte hälsosamt då.
Ja, det är en spelare. Vi tog ju Linus Johansson ifrån Mora som vi tyckte var bra, men det är ju inte så att det har liksom kommit in 7-8 allsvenska spelare till Djurgården heller utifrån det perspektivet. Så att det är klart att det finns någon spelare. Vi tappar en Marcus Sörensen till NHL. Vi tappar en Mantas Armalis till NHL för att vi gör en bra resa. Han Hedberg, han kanske har en bra resa. Hans nästa utveckling är om han vill spela i SHL och gå till en SHL-klubb. Alltså det är någonstans hela systemet som är så. Men för mig hade det varit mer alarmerande om varje år så hade Leksand tappat 15 av sina spelare och fått börja bygga ifrån grunden igen. Att man kommer tappa en här och en där. Ja, så ser systemet ut. Precis som SHL tappar en till NHL eller en till KHL eller en till NLA.
Men du vill se en förändring av transferreglerna alltså mellan Hockeyallsvenskan och SHL, Emil. Och det har ingenting att göra egentligen med den här pengautökningen.
Nej, men vi kommer ju till den.
Ja, alltså, fortsätt.
Då är min fråga till Thomas. Är det lättare eller svårare för er att plocka en allsvensk spelare på chans när det ekonomiska gapet ökar?
För det första så funkar det inte så att vi tar någon på chans, utan vi tar ju dem som vi verkligen tror på. Vi skulle aldrig värva en spelare och känna att ja, det här kan ju vara en chansning, utan då satsar vi hellre på våra egna juniorer. Jag skulle aldrig acceptera, och jag vet att Jocke Eriksson heller aldrig skulle acceptera, att vi sitter och resonerar så här: jo, men du vet, vi har ju 1 miljon eller 2 miljoner i riskkapital, vi chansar på honom. Det förekommer inte i våran förening i alla fall, sen kan inte jag tala för andra föreningar.
Varje värvning är ju med några mått mätt alltid en chansning. Det kan ju vara så att man har scoutat hur väl som helst, men det skiter sig. Men jag har en annan fråga om återkopplingen. Du pratar om att man ska plöja ner de här extra pengarna för att bygga en bättre organisation. Och då är frågan, med en bättre organisation, blir det större eller mindre chans att man åker ur då?
Ja, alltså organisationen i sig påverkar ju kanske inte det sportsliga resultatet just där och då. Sen kan du bygga en organisation på sikt som ska generera mera intäkter och på så sätt att du ska kunna ha en bättre ekonomi. Men om du bara rent krasst tittar på det sportsliga, så nej, en större organisation är inte slash med att du klarar dig kvar i SHL och att det garanterar dig en plats i den högsta ligan.
Kanske inte en större organisation, men en bättre organisation gör ju bättre sportsliga framgångar. Titta på SHL de senaste åren. Vilka har varit drivande i hockeyn, vilka har tagit SM-gulden? Jo, men det är Skellefteå, det är Växjö, det är Frölunda, det är HV71. Det är mycket pengar i de klubbarna. Det är bra organisationer, det är stora organisationer. Vilka ligger i botten? Karlskrona, Rögle, Mora nu, Leksand när de var uppe. Det är mindre organisationer. Det är svårt att hävda sig med mindre pengar mot de som har mer pengar. Det är ju ganska tydligt om man tittar i tabellen.
Om det innebär då att den mängden spelare som vi har idag, om de här som kommer i botten, om de också får 50 miljoner i lönebudget, kommer det innebära att det sportsliga glappet mellan Hockeyallsvenskan och SHL kommer att bli större? För återigen, var ska vi plocka spelarna ifrån? Alltså, vilka ska spela i våran liga för att det sportsliga ska bli helt avgörande? Att du kan bygga en organisation, ja, det kan du göra. Men det sportsliga, när det väl avgörs på isen, var kommer de spelarna att komma ifrån?
Jo, men jag kan svara rakt av på vad de spelarna kommer komma ifrån. De kommer komma från Avesta, Arboga, Floda, vad vi mer, Surahammar. Och de klubbarna har tagit fram spelare i 50-60 år för att de har haft någonting att drömma om. Släcker man den drömmen, då går ismaskinisten i Arboga hem, om hans grabb inte har chansen att ta sig hela vägen med Arboga.
Men vad är det som gör att drömmen släcks mer med de här 45 miljonerna jämfört med som har varit tidigare? Det är ju det som är frågeställningen. Varför blir glappet större? Du har pratat om organisation. Thomas säger att ja, visst, organisation, men samtidigt så trattar det ner till vilka spelare man har, och där kan SHL inte köpa fler bra spelare än de som redan finns.
Nej, så är det ju. Men de kan ju utöka sin lönebudget. Medan en sån som Rittola, det var ju förmodligen ganska många som var ryckte han efter att vi åkte ur i våras. Nu lassar vi förmodligen, jag säger det, jag har ingen insyn i det sportsliga i Leksand, jag bara var tydlig med det. Men hade Brynäs kommit och erbjudit 4-5 gånger så mycket som vi hade gett dem för att de har mer pengar, då blir du av med stjärnorna i de hockeyallsvenska lagen också.
Mm, det kan ju vara en point att vissa spelare ändå vill tillhöra hockeyallsvenska lag, men blir det sån stor skillnad i ekonomi, ännu större skillnad än vad det är nu, nej, då väljer SHL-klubben.
Där kan jag hålla med om att i de lägena, men återigen så kommer det bli så att jag har ju väldigt svårt att se utifrån ett perspektiv av att vad blir lönebudgeten? De här 25 miljonerna som du får extra, var läggs de pengarna någonstans? Kommer det bli per automatik 25 miljoner rakt in i lönebudgeten? Eller kommer pengarna att läggas på ett annat sätt? Jag kan ju förstå att, ja visst, hade Rittola fått x antal 100 000 mer i månaden, men någonstans så ska ju Brynäs få ihop sin helhet också. Och då kanske man inte hade haft en Kevin Clark som spelar i Brynäs eller någon annan. För någonstans måste man ändå få plus och minus och gå ihop i slutändan. Och vi i SHL, vi kommer inte ha lönebudgetar som ligger på 70-80 miljoner svenska kronor. Det kommer inte att ske.
Emil, du är en underbar sporthuset-lyssnare. Du får ge din slutbild av den här debatten. Vad tycker du om läget just nu? Du som finns i Leksand, som nyligen var i SHL men som nu är i Hockeyallsvenskan.
Ja, det jag tjatar om mest hela tiden, det är det här att det finns ingen dialog från centralt håll med supportrarna. Det borde insättas nu. SHL har ingen supporteransvarig. Crowns har en supporteransvarig. Då bör man tänka efter vad fan man håller på med. Sen måste Hockeyförbundet kliva in och titta på hur svensk elitfotboll jobbar. Alltså jag vill att man ser över det hela och tar ett helhetsgrepp. Vi säger från Leksands håll att vi vill svensk hockeys bästa. Thomas säger från Djurgårds håll, han vill svensk hockeys bästa. Jörgen Lindgren säger från SHL håll, han vill svensk hockeys bästa. Det är ju inte våran jävla uppgift. Jag som leksing ska se till Leksands IFKs bästa. Thomas ska se till Djurgårds bästa. Jörgen ska se till de 14 SHL-lagens bästa. Någon måste vara neutral och se hela bilden.
Och det måste väl vara Svenska Ishockeyförbundet?
Det är svårt att se att någon annan skulle kunna göra.
Och där går pilarna då till om de kan kliva in här på något sätt. Men de har ju ingen rätt till det kopplat till SHL-avtalet just nu.
Nej, om 3 år va?
Mm. Vi tackar för dina tankar, Emil. Crowns, är de med? Finns Crowns?
Finns de fortfarande?
Ja.
Ligger de bubblar någonstans?
De ligger nog bubblar. Är det någon presskonferens?
han längst till vänster på presskonferensen, Sev, så han presenterade sig som supporteransvarig.
Ja, just det.
Alltså, vi sitter tyst i en och en halv timme. Ja.
Tack. Bra. Ja, tack Emil.
Hej.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Det händer ingenting här i lådan.
Dåligt ljud.
Den sista kärleksbombningen 2017. Vi kommer köra ett... nästa avsnitt 28 december tillbakablickar på sportåret 2017 och framåtblick 2018, och den lapp vi ska dra här så småningom, den kommer vara till nästa avsnitt. Hälsning till oss alla här nu ifrån Erik Vartanian, jag tror man uttalar det så, 21-årig student från Göteborg. Jag vill tacka för den energi som ni lägger ner på idrott och journalistik i sporthuset. Er podcast har blivit en del av mitt liv varje torsdag. Jag har följt er ända sedan starten. Ni har betytt mycket för mig under tuffa tider då folk har otroligt svårt att samarbeta och stötta varandra. Det blir befriande då att lyssna och leva sig in i fantastiska kärleksbombningar och diskussioner som är förankrade med samhällsfrågor, då idrott är en av grundpelarna, även om många ibland förlöjligar sport. Det finns mycket jag vill skriva om, men det kommer bli för långt. Så tack Tommy, Lasse, Jens, Lena, Thomas, Miro. Dags att slänga ner en lapp med sporthuset i den viktiga lådan. Tack för det, Erik. Det värmde det där.
Vi behöver inte slänga ner lappen med sporthuset. Där var ju kärleksbombningen av sporthuset.
Bra bombat, Erik.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Han har tappat bort sig själv nästan, Jens. Han hamnade i Dubai utan att han visste det mer eller mindre. Och utan mikrofon och så. Så han sa att jag kan inte kärleksbomba. Så då får jag göra det.
Fast Jens försvar vill jag säga att du påstår att det mejlet har gått ut. Men uppenbarligen har det varit otydligt. För både jag och Jens har missat det här datumet. Det är ju inte en slump.
Jo, men
vi har
här...
aldrig missat ett datum innan. Nu är det två personer som missar ett podddatum. Jens... Någonting har brustit i kommunikationen.
Men Jens missar varje gång. Så det enda som är nytt är du. Och du kommer ju en ganska groggy härifrån Moskva.
Så att, ja. men sist så var det ju ändå utifrån Jens perspektiv att då hade han checkat in sin mikrofon och hamnat fel. Jag undrar, har den kommit tillbaks överhuvudtaget?
Nu är det tvärtom, då har checkat in sig själv
ja. Och hamnat utan mikrofon. Mm.
Vi börjar kärleksbombningen så här.
Och när man pratar om ämnet då, att våga sätta sina egna gränser, kan man ju fundera på, var har vi våra gränser någonstans? Har vi tänkt på det någon gång? Det är lätt kanske när vi antingen själv möter någonting eller när vi möter någon som säger att det är på ett visst sätt och så tror vi oss om något. Och där har jag blivit ödmjuk igen, kopplat till det som går och inte går. Jag tycker jag har levt ett liv nu, 45 år in i det, och mycket av det som har faktiskt åstadkommits har varit i grunden omöjligt. Jag har liksom tänkt att det kommer aldrig gå.
Var har vi våra gränser, våra verkliga gränser? Thomas Fogdö har visat att gränser kan förändras och förskjutas. Fogdö, född 1970 i Gällivare, en supertalang sedan unga år i slalom. Den nya Stenmark var epitetet. Ja visst, det blev 5 världskuppsegrar i slalom inom loppet av 3 år. Totalseger i slalomkuppen före dåtidens gigant, självaste Alberto Tomba. 2 olympiska deltaganden med riktigt framskjutna placeringar. Och sen dag i Åre 1995, när Fogdö var 25 år gammal. Under ett vanligt träningspass löstes plötsligt ena skidan ut, vilket han lyckades parera. Men när även den andra skidan löste ut, så föll han olyckligt och landade med ryggen mot en stubbe. Ryggraden bröts. Han blev förlamad från midjan och ner, med ett liv i rullstol som följd. Han har hela bröstkorgen intakt och kan även röra på benen lite grann, men inte tillräckligt för att kunna gå. Men Thomas Fogdö lyckades vända denna fruktansvärda tragedi och detta mörker till någonting nytt, någonting helt nytt. Han lyckades utmana sina gränser. Att prata inför folk var en av hans största skräcker. Han tyckte det var jättejobbigt. Vad bestämde han sig då för att göra? Jo, att börja föreläsa. Och det blev en succé. Thomas föreläsningar om motivation, mål och fokusering, jag har själv sett den ger styrka, motivation och perspektiv. Alla kan inte bli världens bästa, men alla kan göra sitt bästa. Det är Thomas
mening och att vårt sätt att hantera motgång och motstånd oftast är vad som avgör hur vi kommer lyckas, bra eller mindre bra. Kan vi verkligen möta nya utmaningar? Thomas belyser vikten av motivation och av att anstränga sig för att nå mål. Individens möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin mentala inställning är avgörande. Då kan en människa resa sig ur ett svart hål, till och med ett så djupt och förtvivlat hål som det som Thomas Fogdö fick uppleva.
Från början så tyckte det var ett superjobbigt, och just att förstå vad det nya skulle innebära, det tyckte jag var kanske det. Alltså från att vara ganska van att veta att nu är det här jag jobbar för, jag vet ungefär vad det kommer att innebära. Men helt plötsligt så var man helt utlämnad, jag visste inte alls någonting. Jag visste att jag hade brutit ryggen, att jag skulle använda rullstol, men mer då. Så det tyckte jag var jobbigast. Men sen, det är ju oerhört viktigt att få vara arg och ledsen och förbanna allt och allting. Men sen så kommer ju någonstans efter det, och det är ju olika för olika personer, men någonstans efter den här linjen så kommer vi till en punkt när vi inser att nej, men det är så här och jag kommer inte kunna ändra på det. Och där är ju dels din egen drivkraft, men sen också det fantastiska nätverk som finns runt omkring i vänner eller sjukvården, som jag har upplevt som fantastiskt bra, som får oförtjänt mycket skit. De är grym, och just det här med att visa på de möjligheter som faktiskt finns, även om man inte, de kan ju inte heller säga exakt hur mitt liv kommer att bli, det kan ju ingen säga, det finns väl kanske någon då, jag har dålig kontakt med den personen, så att istället så blir det att försöka forma en vardag och verklighet utifrån det som jag kan se för stunden. Mm. Och naturligtvis samma sak där, ungefär som jag hade under skidåkningstiden, att ha en dröm om någonting, och den drömmen förändrades naturligtvis, att som de sa på sjukan, att jag kommer kunna leva ett normalt liv. Och det formulerade jag till alltså vad mitt normala liv innebar. Men vad är då när jag satte upp det målet, eller den bilden, kändes som att men det där kommer aldrig funka. Men att nu uppleva att jag satte ju ett för lågt mål. Idag inser jag att jag kan ju mycket, mycket mer än vad jag trodde var möjligt från början.
Thomas Fogdö i Sveriges Radio P4 för ett par år sedan där. Han är nu trebarns far till Saga, Irma och Maja, och på frågan vad som varit hans livsutmaning så har han sagt, ja, det är att bli pappa till tre tjejer och varje dag möta de farhågor som alla föräldrar gör, men kanske att jag som rullstolsburen upplever ännu starkare. Vad gör jag om de ramlar ner från klätterställningen eller springer ut i gatan? Från att ha haft ganska bra koll på mig själv, helt plötsligt har jag tre individer som blir viktigare än allt annat och där jag inte har koll. Det är nog mitt livs största utmaning.
Ja, men han är ju fascinerande. Sen är det ju den resa han har gjort, det är ju en resa som väldigt många drabbas av. Den är ju lika för de flesta som hamnar i den situationen. Men jag tänker att den blir ännu mer extrem när hela ens liv fram till det har handlat om en fysisk prestation. Att bli av med förmågan att gå kommer såklart slå hårt mot varenda människa. Det han pratar om, får vara förbannad, hitta en väg tillbaka, är ju något som alla går igenom. Men just när du har alla dina drömmar och ditt liv handlar om att göra någonting fysiskt, och så tas det ifrån en också, så tänker jag att det blir ett ännu tuffare slag i magen när någonting sånt här händer. Så han är ju en fascinerande människa att lyssna på.
Jag gillar också hans driv som han har visat efter att skadan uppkom, och han hamnade med sitt liv i rullstol, att vad har han gjort då med Thomas Fogdös fond, och han håller på med en massa andra såna här projekt. Så att han är ju någonstans idag en person som jobbar med att försöka skapa förutsättningar för andra för att kunna fortsätta att leva sin dröm utifrån det han har befunnit sig och det han var med om. Så att det är ganska fascinerande ändå hur hans livsöde, utifrån att vara en atlet och en skidåkare, helt plötsligt slängs om kull, och så hittar man nya drivkrafter och vad det kan hjälpa andra, att inspirera andra att faktiskt fortsätta och kriga på. Så där tycker jag, där har han ju varit grymt imponerande.
Och att han via den fonden, det är ju inte bara till etablerade, alltså det är ju verkligen inte till det, utan det är ju till den lilla personen som han hjälper där. Jag vet, min syster har bland annat fått pengar från Thomas Fogdös fond för att genomföra en knäoperation när hon var 15 år och inte ville någonting annat än att spela fotboll. Och det är ju de som behöver det stödet. Häftigt, ja. Inte, liksom, det är ju lätt att kanske vända sig och bara inspirera sådana som redan har kommit långt upp, utan det är ju längre ner som man behöver det.
Och sen idrottare som är riktiga toppidrottare, de har väl kanske en liten extra
ådra av att försätta berg med vilja och så. Jag tänker också på Anna Holmlund som Jens kärleksbombade här för en tid sedan. Vi fick ju precis läsa nu i tidningen att hon för första gången kan stå upp efter hennes fruktansvärda olycka. Och det är inte alls det läkarna hade förutspått att de skulle kunna göra det vid det här laget. Så att det finns någon urkraft som har gjort att de här idrottarna har blivit som bäst i världen eller toppskiktet i världen som de också kan använda sig av i sånt här läskigt läge.
Ja, och där är ju just den ådran och det drivet som ändå finns i när man har tagit sig till en viss nivå som idrottare. Det är ju när livet prövas med de här stunderna som man åker ut för, som den här riktiga fighten och det här drivet, draget kring att nu ska jag ta mitt nästa mål, nu ska jag försöka göra. Sen vet jag inte, Anna Holmlund är ju fortfarande väldigt långt bort ifrån att vara på väg liksom i Thomas Fogdes spår och den resan, men det är ju imponerande att se just utifrån alla läkare som dömer ut och säger att det här kommer inte funka än och så bara helt plötsligt är man där. Så att det är klart att någonstans så finns det ju någonting i det där som skapar någonting i kroppen som gör att det händer saker och ting som man kanske inte hade förväntat sig skulle hända. Så att oavsett om det är att du presterar någonting i din idrott eller att du råkar ut för något och du presterar någonting i nästa, så är väl det hennes livsprestation som hon håller på att göra just nu.
Nästa kärleksbombning alltså kommer i avsnitt, nästa avsnitt, det blir 121 enligt min uträkning. Ska vi ta en lapp här, Thomas, till det avsnittet? Jag tror det kan nog bli Jens som får en ny chans om han har lyckats få ordning på sin mikrofon. Den var väldigt sammansvetsad.
Var riktigt satt.
Där har legat där från
ja, den här har nog varit begynnelsen.
Ja, därför är det spännande vad det som står.
Ishockey-VM 1989.
Ja, men det borde ju nästan du ha tagit.
Jens har väl briljerat vid flera tillfällen med ishockey-teman.
Han är bra på det.
Vad minns du av ishockey-VM 89 i Globen?
Oj, vad minns jag?
Då var du 19 år.
19 år.
Nybyggt Globen?
Ja, nybyggt Globen var väl egentligen...
Helt nybyggt. Sproilans.
Sproilans, ja. Invigning.
Kenta Nilsson. John Van Biesbroek.
Ja.
Han gjorde den här...
Kenta...
Det som blev...
Foppa-fint.
När Foppa gör det 94 så skriker ju Lasse Granqvist. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Men det är ingen som kommer ihåg att Kenta gjorde det målet. Det är ju bara kopplat till Foppa nu.
Nej, men det målet kommer jag ihåg.
Ja. Det var inte straff, det var friläge tror jag.
Ja, det var friläge.
Ja, men det här får någon annan reda ut i nästa vecka. Eller nästa. Det blir lite rörigt här, kände jag. Nu är det julledigt. Vad ska ni... Ska du hem till Arvidsjaur?
Nej, det var därför nu. Jag firar julafton på ett flygplan.
Ja, du ska till JVM. Mm. Du åker till Buffalo, eller?
Ja, vi flyger till Toronto och så åker vi vidare därifrån till
så
Buffalo.
Så du lyfter liksom precis samtidigt som Kalle Anka?
Ja, någon timme innan Kalle Anka, tror jag.
Vem blir din julkompis?
Vi blir ju ett helt gäng julkompisar som åker. Alla åker ju för sig inte på den julaftonsflighten, men vi är ett ganska stort gäng som åker. Det är ett riktigt stort och bra gäng. Det är jag och Lasse Granqvist och Niklas Wikegård, Johan Thornberg, Åke Ungar. Så det är ett jäkla gäng. Ja. Däremot är Lasse inte med på flighten på julafton, tror jag. Han åker dagen innan.
Ja, just det. Jag vet det, för det är då jag ska ha hundarna igen, där Torgs och Smilla, 23 december. Det blir besvärligt över jul här, kan jag säga, med hundar och ungar.
Och ha dina egna hundar. Nu får det låta som en insats som att du ska ha Lasses hundar. Det är för tusan dina hundar.
Ja. Men du då, Thomas, du ska också iväg på...
Jag ska också iväg. Jag har lite... vi gjorde det förra året. Vi åker upp till Idre och firar jul. Mm. Så det blir lite skidåkning. Och sen är det mina små grabbar har lite hockeykupper som ska avverkas också här i
just det.
Fram till 13 helgen, så att det blir hänga lite i ishallarna. Sen spelar ju SHL för fulla muggar, så att vi spelar ju 28-30 andra fjärde. Så ska jag försöka.
Det brukar vara bra publikparten där i mellandagarna.
Ja, det brukar vara bra. Nu har vi borta 26-28, spela hemma i Globen 30.
Globen?
Ja.
Som byggdes vilket år då?
89 var de klara. Så att det går i hockeyns tecken, men också lite skidor. Det ska bli jätteskönt att komma iväg.
Ja, det blir mycket hockey. God jul till er båda.
Detsamma
till er. Och till alla er som lyssnar. Och kom ihåg det att det blir alltid offside i Ryssland. Eller hur? Tack för idag.
Sporthuset produceras av House of Sports. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hold up. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.